Hej, Ray Baker heter jag. Jag har blivit ombedd att dela Guds ord med er idag och på påsksöndagen. Och det ser jag verkligen fram emot. Jag kommer från början från USA men har bott i Sverige i mer än 30 år nu. Jag bor lite utanför Stockholm med min fru och jag är medarbetare i Apologia, Centrum för kristen apologetik. Jag ska inte prata om det så mycket idag, men är ni nyfikna så får ni gärna prata med mig efteråt. Vi ber tillsammans. Herre Gud, allsmäktig, jag ber att du ska låta mina ord bli dina ord idag. För att du ska få äran i all evighet. Amen. Jag ska inleda med att visa en film med dagens evangelietext.
När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lotten. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andre: Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas.
Herren välsigne denna läsning av hans heliga ord. Idag är långfredag. Det är den dag när kristna runt om i hela världen kommer ihåg Jesu död på korset. Men varför behövde Jesus dö? Vi ska ha bilder här. Okay. I vår värld råder en hel del förvirring kring Jesu död. Kristna i alla tider har sagt att Jesus tog straffet för världens synd på sig, men det finns inget annat sammanhang där en oskyldig människa får avtjäna straffet istället för den skyldige. Jag menar, om jag skulle begå ett brott och bli dömd till fängelsestraff, kan jag inte betala någon annan som kan avtjäna mitt straff istället för mig. Det blir inte rättvist och lagen tillåter det inte. Vi anser att om en domare inte skulle ge en brottsling det straff som brottslingen förtjänar, eller om en domare skulle döma en oskyldig människa för någonting som hon inte har gjort, då är det justitiemord. Och vi betraktar domaren som orättvis. Nu, det finns en växande trend inom den kristna kyrkan som heter progressiv kristendom. Och jag ska inte hålla någon föreläsning om progressiv kristendomen idag. På Apologias YouTube-kanal så har jag faktiskt en video där jag pratar om det lite mer detalj som ni kan kolla upp, ni som är intresserade. Men en sak som jag kan säga att så gott som alla progressiva kristna har gemensamt är att de förkastar idén att Jesus tog straffet för världens synd på sig när han dog på korset. Man beskriver Jesu död som kosmisk barnmisshandel. Och engelsmannen Steve Chalk, en kristen ledare i England, beskriver den klassiska kristna gudsbilden så här: en hämndlysten fader som straffar sin son för ett brott som han inte ens har begått. Det är förståeligt att både människor inom och utanför kyrkan har funnit denna förvrängda version av händelserna moraliskt tvivelaktig och ett hinder för tro. Ännu mer problematiskt är det dock att en sån idé står i total motsättning till påståendet Gud är kärlek. En del progressiva kristna menar att det var människan, vi människor, som dödade Jesus eftersom vi inte kunde ta till oss hans budskap om nåd och villkorslös självutgivande kärlek. Kändispastorn Rob Bell frågar: behövde Jesus dö? Nej, det behövde han inte. Han blev dödad. Sådana progressiva tankar finns även här i Sverige. För exakt 2 år sedan, på långfredagen 2023, predikade en frikyrkopastor i Stockholm så här: men kanske är det mer angeläget att ställa en annan fråga än vad som var meningen med Jesu död. Denna meningslösa avrättning, som precis som varje mord eller avrättning inte kan vara något annat än meningslös. Det är kanske mer angeläget att fråga om Jesu meningslösa död också gjorde hela hans liv meningslöst. Liksom vi får ställa oss frågan om någons allt för tidiga död gjorde den människas hela liv meningslöst. Som den meningslösa avrättningen om Jesus gjorde den allt han hade sagt och gjort under sin levnad meningslöst. Allt han hade predikat om försoning, gemenskap med Gud, evigt liv, enhet bland lärjungarna, hans löften om den helige andens kraft och vägledning, alla hans förtroliga samtal med människor, hans helbrägda görelser och sociala upprättelse av sjuka och åsidosatta, hans svidande kritik av de religiöst, ekonomiskt och politiskt privilegierade, gjorde hans förtidiga död allt detta meningslöst? Svaret som denne ekumeniska pastor presenterade är att Jesu liv och död inte var meningslösa, eftersom Jesus lärde oss att leva i gemenskap. att bilda en ny sorts familj för varandra. Han fortsatte i samma predikan. När den lärjunga som Jesus älskade och Jesu mor tog emot varandra och accepterade varandra som familj, gav de Jesu liv en mening som inte ens hans förtidiga död kunde omintetgöra. Han sa, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Varför behövde Jesus dö? Kunde inte Gud bara förlåta oss? Är inte personen mer storsint om man bara förlåter utan att kräva någonting i retur? Utifrån ett mänskligt perspektiv behövde Jesus dö helt enkelt för att han gjorde gudomliga anspråk. Det finns väldigt många exempel i evangelierna där Jesus citerar någon text ur de hebreiska skrifterna som antingen handlar om Gud allsmäktig eller där det är Gud allsmäktig själv som talar. Och sen tillämpar Jesus dessa texter på sig själv. Och jag ska bara ge två exempel. I Jesaja kapitel 8, vers 14 och 15 står det: han, alltså Herren Sebaot, ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och fångas. Och sen i Lukas evangelium kapitel 20, vers 18, så talar Jesus lite kryptiskt om sig själv med ord som hämtar det här ur Jesaja. Den som faller på den stenen blir sönderslagen och den som stenen faller på blir krossad. Vi kan tycka att det är lite kryptiskt. Men översteprästerna som lyssnade och hörde när Jesus sa det där, de förstod exakt vad Jesus höll på med. Och de var så arga och upprörda att de ville arrestera Jesus direkt på grund av dessa hädiska ord. I Jesaja kapitel 40, vers 8 läser vi: gräset vissnar och blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Och Jesus säger i Markus kapitel 13, vers 31: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Lägg märke till det. Jesus citerar en text där Gud allsmäktig talar i Jesaja och säger: nu är det mina ord. Det är tydligt att han gör gudomliga anspråk. Precis som en del hederskulturer även i vår tid ansåg de judiska ledare då att hädelse skulle straffas med döden. Problemet var att judarna inte hade någon juridisk rätt att avrätta någon överhuvudtaget. Och därför behövde de anklaga Jesus för någonting som gick emot romersk lag. De förvanskade Jesu förkunnelse om Guds rike och hävdade att Jesus var en upprorsmakare som ville omstörta den romerska ockupationsmakten. Men dessa mänskliga skäl var inte den egentliga anledningen till varför Jesus måste dö. Jag vill att du ska stanna upp och tänka på en tid när någon har gjort dig riktigt illa. Det kan vara en partner som var otrogen. Kanske en vuxen som förgrep sig på dig. Kanske någon i skolan eller på jobbet som har mobbat dig eller behandlat dig orättvist. När en person gör rätt mot dig handlar det inte bara om att bryta mot en regel. Och det är därför att exempelvis otrohet svider mycket mer än bidragsfusk. För att det handlar om en relation och ett förtroende som har brutits. Själva regeln var kanske av ringa betydelse jämfört med sveket och kränkningen som du upplevde från den andra personen. Och alla våra relationer med andra personer innebär vissa ibland oskrivna förpliktelser, förväntningar mot just den andra personen. Ärlighet, respekt, rättvisa. Människan som synder mot oss har många gånger en objektiv skuld. När man till exempel har stulit pengar från dig. Alltså man vet exakt hur mycket pengar det handlar om och det går att räkna, det går att sätta prislapp på det, det går att betala tillbaka. Men samtidigt så finns det en subjektiv skuld som man inte kan värdera rent ekonomiskt. Det är en sak om jag lånar din bil och jag krockar den. Jag kan betala för reparationer. Men om jag går ut på stan och börjar sprida en massa lögner om dig, det är ingenting som man bara kan swisha bort. Jesus säger flera gånger i evangelierna att vi ska förlåta varandra. Till och med när han hängde på korset så ropar han ut: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Men om Jesus säger att vi ska förlåta, varför gör inte Gud det också? Jo, för det första så vet vi att Gud kallar oss att förlåta eftersom vi också är syndare. Vi har också gjort orätt mot Gud och mot andra människor. Därför saknar vi förmågan att kunna döma människor rättvist. Vi kan inte det. När en människa syndar mot oss, även när det är en väldigt grov kränkning, så måste vi förlåta dem och lägga det där vid Jesu fötter. För det är endast han som kan döma rättvist. Och så länge vi inte förlåter de som har syndat mot oss, så har de fortfarande en makt över oss. De har fortfarande en viss kontroll över oss. Och deras synd kommer att fortsätta att göra oss illa. Men när vi väljer att förlåta en människa så bryts syndens makt och vi blir befriade. Men att förlåta någon är inte samma sak som att bli försonad med dem. Förlåtelse kan vara som en enkelriktad gata. Alltså jag kan förlåta en annan person även om den andra personen inte vet att han har gjort mig illa. Jag kan förlåta en annan person även om den andra personen vägrar att erkänna att de har gjort något fel. Jag kan förlåta en annan person även när den andra personen är död. Och det finns en befrielse i att kunna förlåta en annan person. Men bara för att jag förlåter den andra personen innebär inte att jag blir försonad med dem. För att försoningen ska ske så krävs det viss ömsesidighet. När en människa har syndat mot mig måste hon ta ansvar för sina handlingar. Alltså hon måste erkänna att hon har gjort något fel. Liksom be om förlåtelse för det som han eller hon har gjort och sårat mig. Man måste försöka gottgöra skadan om det går. Alltså om det är något ekonomiskt och så kan man återbetala det. Men till exempel man kan betala tillbaka pengar om man stulit pengar eller betala reparationer till den liksom, krockade bilen. Och så. Och så, som sagt, man måste be om förlåtelse och ta vissa åtgärder för att se till att det inte händer igen innan försoningen kan ske. Jag ska ge ett exempel här. För många år sedan så köpte min fru och jag ett hus som var ett renoveringsobjekt. Och vi anlitade en byggare som heter Leo som skulle bygga om badrummet och slipa trägolven i huset och sånt innan vi flyttade in. Ja, nu visade sig att Leo var en fuskbyggare och stack utomlands med pengarna utan att göra klart jobbet och lämnade en massa skräp och sånt på tomten där som ni ser. Vi skulle ha flyttat in i huset före jul, men istället blev vi hemlösa under jullovet. Vi åt julmiddagen på McDonald's. Och det var verkligen ingen happy meal, kan jag lova. Min fru och jag, vi var arga, besvikna. Vi har inte så gott ställt att vi kan bara ta en sån ekonomisk smäll. Men samtidigt så förstår vi vikten av förlåtelse. Och så småningom så lärde vi oss att förlåta honom. Och det finns en viss befrielse i det. Men är vi försonade med byggaren Leo? Nej. Han fortsatte och startade flera andra firmer som också konkade och sånt. Och till slut så flyttade han permanent utomlands. Han har inte erkänt någon skuld. Han har inte gjort någonting för att återbetala eller gottgöra den ekonomiska skadan han har orsakat oss. När vi har behövt betala en annan byggare för att göra klart jobbet. Vi är inte försonade. Men hur är det med Gud då? Mänsklighetens relation med Gud är trasig. Inte bara på grund av syndafallet när Adam och Eva syndade för länge sedan, utan också på grund av vår synd varje dag. Paulus beskriver det i Galaterbrevet kapitel 5 som sexuell omoral, orenhet, avgudadyrkan, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja och annat sånt. Och kanske värst av allt, att jag inte har älskat Herren min Gud med hela mitt hjärta, av hela min själ och av hela mitt förstånd. Och jag har inte älskat mina medmänniskor som mig själv. Visst kan Gud bara förlåta oss. Men vi blir inte försonade med Gud för det. För att vi ska kunna bli försonade med Gud måste vi erkänna vår skuld inför Gud. Något som vi kallar syndabekännelsen. Och be om förlåtelse. Och när det gäller gottgörelse, ja, det finns ingenting som vi själva kan göra för att gottgöra vår synd mot Gud allsmäktig. Man kan tänka på ett barn, kanske mitt barn då, som kanske kastar stenar på grannens hus och krossar ett fönster. Så då har jag några val. Jag kan säga till grannen, tja, men det var inte jag som bröt fönstret. Det är ju ditt fönster, du får laga det själv. Det bidrar inte till grannsämjan, kan jag säga. Och visst skulle min granne bara förlåta min son och säga, ja, ja, men han var bara ett litet barn, en liten pojke. Han fattade inte liksom vad han höll på med och sånt. Visst kunde man göra det. Men det leder inte till försoning. Särskilt om grannen måste ta den ekonomiska smällen själv och förstå att jag ändå har råd med att betala fönstret. Så om jag vill att det ska bli försoning mellan oss och grannen så måste vi ta vissa steg. Alltså jag kanske måste hjälpa mitt barn att förstå hur fel det var att kasta stenar på fönster och sånt och bryta dem. Jag måste kanske gå med barnet till grannen för att erkänna vad han har gjort och be om förlåtelse för det. Jag kanske måste, jag förstår att liksom, ett barn som har bara några tior i veckopeng har inte råd med det att köpa ett nytt fönster eller betala glasmästaren. Så att jag kanske måste ta den ekonomiska smällen själv just på grund av min relation med min son. Och betala fönstret. Och det är endast då att mitt barn och även jag i förlängningen kan bli försonade med grannen. Så är det också med Gud. Som barn som bara har några tior i veckopeng, har inte vi råd att gott göra för vår synd. Någon annan måste ta smällen. Och i detta fall var det Jesus själv som gav sitt liv. Dels för att vi skulle förstå allvaret i det som vi har gjort. När vi har slagit sönder relationen med Gud. Och dels för att försoning mellan Gud och människan skulle kunna bli möjlig. Varför behövde Jesus dö? Ja, utifrån ett mänskligt perspektiv var det just på grund av att Jesus gjorde anspråk på att vara Gud. Men utifrån ett evigt perspektiv så måste Jesus dö för att mänskligheten skulle kunna bli försonad med Gud. Idag är långfredag. Det är naturligtvis en tid då man ska reflektera över sitt liv. Och idag vill jag att vi ska reflektera över vår relation med Gud. Är du försonad med Gud? Om inte, vad skulle då krävas för att du skulle kunna bli försonad med Gud? Och för det andra vill jag fråga om det finns människor i ditt liv som du behöver förlåta. Kanske människor som har syndat väldigt grovt mot dig. Finns det någon relation i ditt liv där försoningen behövs? Vad skulle krävas för att du och den andra personen blir försonade? Gud hjälpe oss. Amen.